ryser vi säger Ingrid.
Din, jag tittar nu på den här mojängen som spelar in och din, ja. Man får inte slå i rött, man får inte gapskratta för mycket, ja. För då står pelarna i taket.
Hur är det nu då?
Alltså, ja, där är det taket. Ja,
då får det inte bli riktigt så roligt.
Det får inte bli så roligt, nej.
Hej på dig.
Hej.
Nu är vi här igen.
Trevligt.
Mycket. Trevligt. Och vi har faktiskt vatten i fina glas idag.
Ja, men det tycker jag var elegant att det är absolut. I fotglas.
I fot.
Mm. Du, jag ska säga att det känns riktigt skönt att sjunka ner här. Jag har flängt runt idag. Och så kan man ju då tänka att det skulle vara en prestation att sätta sig här. Men jag tycker inte det.
Nej.
Det känns som att det är verkligen en kopp kaffe och...
Det är lite chill.
Ja, lite goda samtal.
Ja.
Det känns mycket bra. Och dessutom vet jag att du ska bjuda på fikat.
Jag ska bjuda på fika, är det nu eller är det sen?
Ja, vad ska vi säga? Varför ska vi inte börja med det idag?
Alltså här, grejen är att jag är ju så, denna tiden på dygnet är inte min bästa.
Nähä.
Utan, så nu behöver jag kaffe.
Du behöver en pigelinare.
Jag behöver en pigelinare.
Men du, jag funderar på vilken som är din bästa då? För klockan 8 på kvällen är inte heller din bästa. Det är inte heller.
06-12 på förmiddagen.
Ja, sant.
Det är mina bästa timmar.
Ja.
Nej, sen kan jag funka. Men jag är lite sådär svackig vid 4-5 också.
Ja. Ska vi köra en morgonpodd någon gång?
Ja, det kan vi göra.
06-00.
Det tycker jag.
Det vore roligt.
Ja.
Då skulle de bli utbrända bara på en kvart.
Då kan det kanske bli lussemorgon med Ingrid och...
Ja.
Och Carolina.
Men
lussekaffe.
Du, en annan grej.
Ja.
Ska vi inte livepodda någon gång? Nu ser du helt... Och det var väl roligt.
Du menar att någon spelar in det och så sänder vi hela grejen?
Vi sänder direkt, sänder.
Jag tittar någonstans med, och... Ja, jag
med filmning också.
Ja, jo, det får
inte
det
vara. Kul?
Jo, det kanske är kul.
Och ännu roligare om någon... Med att man kan typ ringa in.
Men du, ja det kan vi göra. Men du, kan det inte vara kanske säsongsavslutning eller något?
Ja.
Med livepodd.
Just det, lussevaka eller sånt.
Lussevaka 06.
Ja, men det är klart, vill vi ha någon som ringer in så kanske det är dumt att ta det 5:30 på morgonen.
Det kan vara väldigt dumt faktiskt. Men du, ja. Nu ska jag plocka upp lite här ifrån min idag är det egentligen inte fikat som är det roligaste, utan det är den muggen som du ska få låna av mig.
Vad trevligt.
Det är en fantastisk mugg och jag vill att du ska ta en bild på den. Eller så skulle jag egentligen kunna ta en bild på dig och den.
Ja.
Men det står så här.
Nej,
på den.
Ja, va? Den här säger faktiskt något om... Har du fått den här för att det är någon som tycker den passar dig? Eller har du köpt den? Eller är det...
Jag har inte köpt muggen.
Nej.
Vi ska väl berätta vad det står på muggen.
Ja.
Det står så här, jag är inte bara snygg, jag är bäst också.
Ja.
Den har jag fått av min vän Marie,
ja.
Som är journalist och bor i Kalmar. Hon är en av våra som faktiskt fick lyssna på de här avsnitten, det första avsnittet.
Ja.
Den har jag fått av henne.
Ja.
Nej, jag vet inte, hon tycker nog att det är så.
Ja, men för det grejen är att det kan ju vara någon av våra lyssnare som tänker att både du och jag lite grann har den inställningen.
Och det står vi väl för.
Ja, jag är inte bara snygg, jag är ju bäst också.
Du kan väl ta och hålla den och så ska jag ta en bild på dig.
Ja,
det
var trevligt. Det här är ju, jag får nästan så här.
Ja, det fick jag. Är det okej och alltså det här är ju såklart när vi pratar om det nu, alltså mugg, det är ju naturligtvis lite ironi.
Det är klart det är.
Men är det okej att tycka att man faktiskt både ser bra ut och att man gör någonting bra? Eller vad var det nu det stod?
Ja, jag är både snygg och bäst.
Ibland så kan jag känna att det är inte alltid okej att tycka det. Att man,
men det är väl jante, va?
Ja,
jante
det är väl det
säger att man
jante.
Inte får tycka så.
Det är ju så.
Men alltså grejen tycker jag är att det måste ju vara okej att tycka så om man inte samtidigt säger för du är ful och dålig.
Ja.
För men i det här fallet nu då, jag vet ju att jag inte bara är snygg, jag är bäst också, men det är ju du med.
Ja.
På något vis, och då är det liksom ingen fara.
Då är det verkligen ingen fara.
Nej.
Det går in med den inställningen i den här podden tycker jag.
Men du som är präst, du borde säga så här, vi är Guds skapelse,
ja,
så att man alla är snygga och bäst.
Ja, absolut.
Ja.
Men det liksom boostar mig ibland på morgonen den där muggen. Och så tänker jag på Marie som är en fantastiskt härlig och rolig människa.
Ja.
Som vi absolut skulle kunna ha som gäst i våran podd.
Ja. Men du, det här påminner mig om en, det ska jag ta med tror jag någon gång. Det finns en konstnär i någonstans i Skåne där vi har våran sommarhus som gör, nu har jag glömt vad hon heter, det är lika bra att ta det nästa gång.
Ja.
Men hon har sådana roliga sådana där, den här typen av uttryck som jag tycker man ska ha på kylen.
Okej, här kommer en hel kakburk idag.
Ja, pepparkakor!
Idag blir det pepparkakor.
Ja, nu kör vi igång med
dem. Vad tycker du? Är det okej att börja med pepparkakor nu?
Du?
Ja.
Det har hänt den här veckan. Vi har pratat så mycket jul.
Har ni?
Vi har pratat glögg, vi har pratat julmusik. Vi börjar längta efter det nu. Jag har tänt brasa.
Lukta.
Ja,
bara,
jag doftar mot mig nu.
Ja. Ja, men en del är ju sådär nitisk och säger det där kan man liksom inte äta ännu.
Nej. Jag är ju inte, nu ska vi se om det är något jag är noga på. Det kanske är själva adventsstjärnan, tror jag.
Men det börjar ju nu också.
Ja, den vill jag gärna hålla på tills den heller. Men det lär vi komma tillbaka till.
Det lär vi komma tillbaka till. Jag tycker faktiskt att man måste åtminstone ha firat allhelgona innan man börjar med pynt.
Men inte innan pepparkaka då, för
nej,
vi är inte vid allhelgona.
Nej. Det knastrar idag med.
Mm. Jag suger i mig en pepparkaka.
Det tycker du ska göra. Det får man lära sig.
Mm. Ja. Men du vet vad jag gjort den här veckan?
Nej.
Nu pågår det i familjen ett scoutprojekt.
Jaha.
Är du scout?
Nej.
Aldrig varit? Det är ingen...
Nej, jag var... Det som fanns hos mig när jag var barn och växte upp var det här friluftsarna. Lufsarna eller strövarna, friluftsfrämjandet.
Mm-hmm. Mulle.
Ja, mulle och så strövar och lufsar. Man åkte ut och paddlade när man gjorde.
Mm-hmm.
Det var aldrig riktigt min grej.
Det var inte det?
Nej. Jag hade alltid blöt ost och något som rann ut och sådär. Men min matsäck.
Det är väldigt roligt, vi var ett gäng tjejer, 6 stycken var vi som, det fanns inte så jättemycket att välja på när vi växte upp. Nej. Så vi var ganska mycket i kyrkan. Och det var typ bara vi som var i vår ålder. Och då fanns det då möjlighet att hänga med på scoutläger. Och vi var ju helt oseriösa. De som var där, de kunde ju surra ihop ett bord och tända en eld och sådär. Vi var ju bara där för att flamsa. Och vi fattade inte, vi kunde inte göra honnör för flaggan och vi kunde inte scouters lag och vi bara höll på att tramsa hela tiden. Men vi fick ju vara med. Så vi har god erfarenhet av scouting, men jag kan ingenting.
Nej.
Men du, den här helgen har i alla fall byggts ett stort vindskydd i ett område på Hönö.
Ja,
som ska vara,
det har jag hört om.
Komma folk till glädje senare. Ja. Men, och då brukar jag gå dit och titta på. Mm. Jag hjälper inte till så mycket, men jag går dit, grillar en korv, hejar på lite igen.
Gott nog.
Ja. Men det har gjort att jag har varit ute i lite höstväder den här veckan.
Är du rustad för det rent klädmässigt?
Nej, det är den där grejen.
John har inte varit och köpt något nytt till dig.
Nej, men han har ju en gång köpt en jättetjock vinterjacka. Den tar jag fram tidigt för såna här tillfällen. Den är framme redan, den tjockaste med luva och foder. Och...
Ja, det är så.
Alltså. Ja. Har inte du tagit fram dina tjockjackor?
Jag tittade faktiskt igenom en garderob och då konstaterade jag att där hängde vinterjackorna. Men längre än så har det inte.
Nej.
Jag vet vad de är och de kan användas.
Ja. Och de behöver inte tvätta så där som mina grejer ska göra sekunden innan de ska upp.
Nej. Det har jag nog gjort redan
innan
jag la undan dem.
Ja. Wow, bra.
Lögn.
Bra. Du är bäst också, det var det vi sa.
Ja, det är ju det. Ja, nej men så är det.
Härligt.
Och jag har också tänkt på en sak denna veckan. Och det är som vi har sagt i någon annan podd så letar vi ju lite grann efter ett fritidshus. Eller någon
just
typ av
det.
Torp eller stuga. Och jag har faktiskt hittat mitt drömhus.
Nej.
Jo, nere i Halland.
I Halland som du vill.
I Eftra.
Aha.
Det ligger... alltså om man tänker sig Skria och Eftra och Falkenberg, de krokarna där nere ligger ett gammalt 1800-tals torp i
rött
med vita knutar och tre kaminer och ja men du vet, det är bara sådär som man och så planerade vi att åka på visning på detta nu på lördag. Och så har jag ju lite familj och släkt nere i de här krokarna, och så fort jag är sugen på något torp så tar min moster en liten tur och tittar på detta torpet. Och då är min stora fråga, varför överensstämmer aldrig verkligheten med bilden? Det är min fråga.
Ja,
det är min fråga till, kanske finns någon mäklare som lyssnar, i sådana fall får man gärna skriva i påtorsgruppen.
Ja.
För det där var ju ett himla ruckel.
Det var det, men bilderna var fina.
Det är så charmigt på bilderna. Ja.
Men kan man inte frågasätta det här med styling, house styling eller vad det heter, som man ska göra innan man säljer?
Ja.
För det förutsätter ju bara att det blir så fint upppippat så att det ser upppiffat, heter det väl?
Det heter det, upppiffat
och inget annat. Nej. Men för man kan inte börja lova något som inte håller. Då kan det inte bli sålt.
Nej, det går ju inte. Och jättebullrigt då ifrån E6an och i något sorts lite inte soligt läge. Och,
nej. Men var det här på din mosters förtitt som ni tog det? Mm. Ni behövde inte ens åka dit.
Vi kan ju åka dit på lördag om vi vill, men jag tror att det avbokar. För jag kände inte att det som jag såg på hennes film, hon filmade lite, hon är modig. Så kändes det inte, nej.
Hoppas inte den här ägaren hör den här podden nu, när vi totalt har, det kan inte ligga så många sådana torp på Hemnet i det området.
Nej, det kan det ju inte.
Snälla ni som redan har gått in på Hemnet, kan inte ni skriva det i påtorsgruppen? Alltså jag har bara känslan att det finns ju några som har redan gjort det.
Ja, säkert.
Ja, det vore kul.
Det vore väldigt kul. Men skam den som ger sig.
Ja.
Ett glädjebud däremot är att mögelskåpet
nej,
nästan inte luktar någonting.
Vad säger
du? Det har torkat upp. Alla experter säger det har varit fuktigt när ni har ställt in det. Och sen har det torkat upp i värmen i huset. Luktar nästan ingenting.
Va? Och det är inte tack vare ättikan då?
Ingen nej det tror jag inte. Och inte den här Ozone Air heller. Nej, vi har inte gjort det.
Nej, det har hänt,
det har hänt av sig själv. Undrens tid är ej förbi.
Det trodde jag inte att jag skulle få höra.
Nej, det trodde faktiskt inte jag heller. Men varje morgon så kommer jag.
Ja. Nej. Och nu börjar det.
Nej, det är betydligt mycket bättre. Om det är någon som är sugen på att komma hem och lukta så får man gärna göra det. Det är helt okej.
Okay. Ja. Men du vågar verkligen. Jag har hört att du... Alltså det är en del människor som söker kontakt med dig. Kanske mer än vad de har gjort förut. Kan det ha att göra med podden?
Ja, alltså jag har tänkt på det faktiskt. För här under... efter semestern kan jag säga så... Har det varit, tycker jag, fler enskilda samtal med människor. Och det är ju fantastiskt. För det är ju ett av våra uppdrag som präst att göra det. Och vägleda människor och lyssna på människor. Så. Och om jag, så grubblar jag på det. För det händer ju att jag som präst i vanliga fall, utan podd och utan corona, också har. Men inte riktigt i denna utsträckningen. Och då tänker jag att det är ju fantastiskt att man vågar ta kontakt med mig på telefon eller på Messenger eller vad det är.
För det vill du väl? Alltså, det är väl en bra grej?
Det är väl jättebra.
Ja.
Och jag tror, så funderar man ju då på varför är det så?
Ja.
Tänker jag. Vad kan det handla om? Mm. Handlar det om att folk är så uttråkade att man måste ha någon att prata med? Nej, det tror jag inte.
Och det är inte så lätt att ta och ringa någon man egentligen inte känner för att be om ett råd och så.
Nej.
Det är ju för att det är något som puckar på.
Men jag tror också att det blir lite att podden blir lite att man lär känna dig och mig.
Ja.
Att det där är ju rätt så vanliga människor.
Mm.
Att jag som präst inte är så där kanske jättekonstig och svårtillgänglig som en del präster kanske har varit förr i tiden.
Nej, precis. Vad så roligt
ändå. Ja, men det är väldigt, känns ju faktiskt kul. Så att... vi uppmuntrar ju människor såklart att både reagera på det vi gör och säger i podden och höra av sig ifall det är något man inte tycker om eller tycker att det var tramsigt eller det vi klarar ju även texten på muggen klarar ju
en liten
texten
kommentar.
På muggen, det lät inte helt bra, men om nu man använder mugg som slangord för toalett så var det ju inte det, men texten på den här kaffemuggen som Ingrid har idag.
Precis.
Så klarar vi ju även att höra om det är något som man tycker inte är bra.
Mm. Men du, jag tycker jag för in lite grann på det jag hoppas vi kan prata om idag.
Mm.
För egentligen, vi är ju nyfikna på de där frågorna som håller en vaken på natten.
Mm.
Och vi ramlar ofta in på frågor som har med tro eller Gud eller så att göra, såklart. Och har det varit enkelt för dig? Alltså det här med tro, har det varit så naturligt och enkelt hela vägen för dig att kommer du från en familj där det var enkelt och där man trodde på Gud, eller kan man få veta lite om hur det var?
Ja, om du lovar att berätta också.
Ja.
Så det inte bara blir jag.
Ja.
Nej, men skämt åsido, det gör jag gärna, och det har faktiskt varit väldigt enkelt för mig från allra första början.
Ja.
Det har liksom, jag ska inte säga att det är någonting som jag har fått genom bröstmjölken liksom. Det är inte så att mina föräldrar är superengagerade inom kyrkan.
Nej.
Eller så, men har alltid funnits en öppenhet för det.
Gick ni i kyrkan? Barntimmar, sådana saker?
Alltså jag har ju alltid gjort det.
Ja.
Jag gick på kyrkans barntimmar in i Halmstad och hämtade min, då var man väl kanske 5 eller något.
Ja, just det.
Och då bodde vi ju in i Halmstad och då hämtade min farfar mig med cykel varje morgon till barntimmarna.
Mm.
Cyklade mig dit, cyklade hem mig till sin fru då, min farmor. Och så åt jag middag där och så hämtades jag där när min mamma hade jobbat klart.
Ja.
Så farfar får ju ändå ge en stor eloge till det här som kämpade på i ur och skur med cykeln där.
Mm.
Barntimmar. Och sen när vi flyttade ut till där jag liksom känner att jag ändå har vuxit upp från att jag var 6-7 år.
Mm.
Ute i Åled, den halländska myllan, så har alltid kyrkan haft ett stort plats i mitt hjärta. Jag har alltid funnits med i barnkör, minior, junior, kyrkans ungdom, som ledare. Ja, hela det där.
Men hade kyrkan liksom en positiv plats på den orten?
Ja.
Var det en schysst spelare så att säga som bidrog? Alltså, eller?
Ja, det var det. Man kunde liksom, antingen spelade man fotboll.
Mm.
Eller så var man med i kyrkan och sjöng i barnkören.
Mm.
Eller eventuellt åkte gick i, vad heter det, kulturskola? Musikskola.
Ja, kommunala musikskolan.
Kommunala musikskola, precis.
Mm.
Och eftersom jag aldrig var någon fotbollstalang så hamnade jag ju i kören och i minior och juniorer.
Mm.
Söndagsskola.
Mm.
Men då var det mest de här surisarna som drog.
Jaha.
Åt ni, har du gått i söndagsskola?
Ja, det kan jag återkomma till. Lite både och kan jag säga på det.
Både och. Jag kan bara säga att jag gick mest i söndagsskolan för att där fick man några sura karameller av en som bodde i Sennan i grannbyn.
Ja.
Hade med sig en påse surisar varje gång.
Som någon sorts liksom lockbete
ja,
då?
Ja, fast det var ju en av oss barn. Det var ju inte liksom någon ledare.
Nej, ett barn.
Ett barn hade med sig surisar och bjöd på.
Undra om det barnet vet hur många barn de har tagit med till kyrkan tack vare det.
Nej, och sen vet jag att vi hade en präst och en kyrkoherde som också är en av mina bästa vänners pappa som var präst där.
Mm.
Som var liksom ganska modern för sin tid tror jag. Och duktig predikant och en extremt duktig berättare.
Mm.
Så på söndagsskolan så vet jag att man var liksom, man bara lyssnade.
Man var spänd på
man var spänd och dessa bibelberättelser som han gjorde väldigt levande och målande.
Mm.
Så att det, och där i prästgården var ju ett av mina andra hem också. För Karin, min bästa vän, bodde ju där.
Just det.
Det var ju drömmen att få bo över i prästgården mellan fredag till lördag. Kan du gissa varför?
Då berättade han om stories, eller?
Nej.
Surisar?
Nej.
Nej, det var inte hon.
Men det är på temat mat. Det är du ofta när det handlar om mig.
Det var inte tacos på den tiden.
Det var inga tacos. På lördag frukost fick man äta fredagens begravningstårta.
Nej.
Det fanns alltid, om det hade varit, om det är ju inte så stor by.
Nej.
Så det var inte varje fredag det var en begravning. Men om det var begravning så fick jag med sig resten av tårtan hem. Och då var det frukost på lördag morgon.
Underbart.
Det är rostat bröd med tomatmarmelad.
Oh,
det är sådana här minnen man har.
Och tårta.
Ja,
det är underbart.
Det är ju underbart. Nej, så där har jag ju liksom också vuxit upp lite grann kan man säga i den miljön med honom då. Och
det var den här prästen som med berättelserna?
Mm.
Ja.
Och sen hade jag ju från tidiga år en fantastisk vad heter det, församlingsassistent och konfaledare i Karin Janfalk.
Mm.
Som också är en stor förebild som på ett sånt enkelt sätt berättade liksom om det här och hur det är att vara kristen. Och vi satt på de där färgglada kuddarna och sjöng och hon spelade gitarr och vi sjöng sånger och lovsånger och sen upp i ungdomsgruppen.
Mm. Men då vill vi pausa lite där, för det där är ju liksom den där första. Det är intressant ju, hur blir det med tro medan man är själv är barn och ungdom liksom, och hur om det är där man stöter på det så blir man ju, så påverkar det ens tro sen också ju.
Ja, alltså det är jättemycket där som jag bär med mig, det kan jag säga.
Även från de liksom yngre, alltså barntimme.
Ja, alltså barntimme.
Eller ja, men.
Men säg juniorläger, att få åka liksom 4-5 dagar med andra på en lägergård och bara ha det jätte. Det har ju liksom präglat mig.
Mm.
Det kan jag absolut säga. Kan inte du berätta lite om dina första trevande?
Jo, precis. För det, jag är faktiskt jag är jätteglad för den starten som jag fick när det gäller tro när jag var barn. Och det är att jag ju har vuxit upp i Etiopien. Och mina föräldrar var missionärer, fast inte som präster utan som byggare och sjuksköterska. Så, men på något vis så blev det ju ändå så självklart att vi åkte ut därför att de tyckte att det var viktigt att göra något för andra. Mm. Och försöka bidra lite mer än bara i sin egna familj så att säga. Och även om inte någon av dem var präster, så var det ändå självklart att alltså det fanns andra svenskar där vi bodde, och där var det någon som var präst och jobbade med som missionär på det sättet och så. Så det, på något vis var den där kristna miljön helt självklar. Mm. Och ganska så handfast då. Det var inte bara snack, det var verkstad. Mm. Mm. Och det var liksom det var inte så att man skulle bygga en altan, utan då skulle pappa bygga en bro som gjorde att folk kunde få vatten och bla bla bla. Det, var liksom, det blir så stor, det blir liksom konkret, man fattar ju som barn också. Mm. Och liksom det mamma gjorde på den vårdcentralen, det var ju men rädda liv då och då. Alltså det var ju liksom så att jag tror att jag redan från början fick med mig att tro, det handlar ju om att göra saker. Mm. Det är inte bara att sitta och läsa en bok liksom. Mm. Det tror jag faktiskt har gjort jättestor. Mm. Men däremot så hade vi ju ingen, gick ju inte i någon kyrka så, barntimmar och minior och sådana saker. Utan det blev ju mer som att det var hemma eller när man träffades som man pratade om. Jag kan inte ens minnas som vi följde med till kyrkan, för det var ju inte någon svensk kyrka, utan det var ju på ett annat språk. Mm. Så jag har inte något minne av att jag var med i någon kyrka då direkt. Men sen så var jag 7 år när jag flyttade till Sverige, och då var jag ju med i sådana juniorgrupper och de här scoutlägerna som jag berättade om förra. Mm. Och det var precis som du säger, hur viktigt det är att få följa med, höra hur andra tänker, höra hur, gärna som du sa, berätta om Karin, alltså någon som är lite äldre men ändå inte, som man inte tycker är asgammal.
Nej,
liksom.
Nej, hon har aldrig blivit gammal.
Nej, så är det med vissa människor.
Ja, det är så. Och för våran del nu avbröt jag dig kanske mitt i ditt som vanligt.
Jag tror faktiskt att, för det låter som att vi som vanligt börjar hamna lite lika. Jag var också barnledare. Mm. Först var jag på alla egna läger som jag kunde. Och, men sen också att jag kanske fick med mig det att man fortsätter att dela med sig av det man själv fick till. Mm. Det var ju som sagt barntimmeledare och konfirmandledare också så småningom. Mm. Det ger ju också jättemycket när man är den som ska försöka berätta för någon annan hur man tror och tänker.
Absolut. Och jag tänker på alltså, mina år, om man tänker sig innan konfatiden och strax efter, eller rättare sagt innan konfatiden och under konfatiden, jag var en ganska så blyg person. Ganska så, jag ska inte säga tafatt, för jag stod ju gärna upp för människor sådär, men jag tyckte liksom, jag tror att vi har pratat om det här i podden, men det här är betydelsefullt ändå i det här sammanhanget. Det var ju att jag tyckte liksom inte att det, jag hade liksom inga direkta åsikter att komma med, eller vem ska liksom behöva lyssna på det jag har att säga, eller varför skulle jag intressera någon annan eller så. Och där fick jag ju en väldigt stor roll när jag liksom som ordförande i ungdomsgruppen fick liksom leda det, och vi fick planera program och vi fick åka på kurser och läger och vi fick liksom ta ansvar. Mm. Och en grundläggande grej tror jag är att människorna runt om i församlingen litade på oss. Ja. Det var sällan att jobbigt med de där ungdomarna. Vi fick ta plats och vi kom med såna, hade de mest tokiga, vi bakade ibland bullar på nätterna.
Ja, precis.
Samlade och gick ut och delade ut på månaden till de som hade beställt frukostfrallor. Vi bakade på nätterna liksom, och för att samla in pengar till vi skulle resa till några olika ställen, läger eller Polen eller vad det än var vi gjorde. Och liksom människorna där litade på oss, trodde på oss och tyckte att det vi gjorde var bra.
Mm. Det där känner jag faktiskt igen. Jag och en kompis var ledare. Jag vet att vi inte gick på högstadiet. Vi måste ju typ ha gått i 6:an. Mm. Då var vi ledare för barn som kanske gick i 1:an, 2:an. Och jag minns särskilt en gång när vi hade bestämt att vi skulle ha en övernattning i tält.
Ja.
Tänk dig då att 2 barn i 6:an ordnar en övernattning för barn i 2:an. Mm. Kanske 10 barn.
Ja.
Jag tror att vi eldade och höll på.
Det gjorde ni säkert.
Jag tänker så här, hur såg den informationslappen ut? Hej! Det fanns ingen lapp.
Det fanns ingen lapp. Nej. Skulle jag tro.
Men de föräldrarna, här skjutsar ut en 8-åring här och den som ska ta hand om den är 12.
Ja, nej men det var liksom, jag tror att det var skillnad, det var ju fantastiskt.
Ja, det gick ju bra som helst.
Jaha.
Men att nu tänker jag, men hur gick det där? Vi gick ju inte på högstadiet. Nej, det är häftigt. Att bli tagen i anspråk och att någon tror att man fixar det.
Ja, och vi gjorde ju liksom julspel och bjöd in folk, och det var ju varierad kvalitet om man säger så på de här julspelen. Och vi red, vi var, då lånade vi liksom jumpasalen och fixade med det och nycklar grejer. Vi var där och den här plinten eller var liksom åsnan och det var oerhört kreativt. Ja. Och, nej, och vi levde, jag levde liksom mitt liv där.
Ja.
Kan säga nästan hela, alltså typ 8:an och 9:an och så långt in på gymnasiet.
Mm.
Så var det liksom en plats att vara. Mm. Och de som fanns med i det sammanhanget var också liksom mina vänner. När vi inte alltid hängde i kyrkan.
Ja, utan det
var, men jag tänker så mycket på det. Att, att det var så man räknades med.
Mm.
Man var så självklar.
Ja.
Vilket gjorde att man kände att man hade en plats. Istället för att någon sa. Men, ska ni vara här och kladda och baka nu på natten?
Ja.
Och det här ska komma någon som ska ha hyrt detta på. Ja. Alltså den inställningen. Jag kände liksom mig välkommen.
Mm. Men du, för det är ju en sak att... att ha ett roligt ställe att hänga på. Mm. Det är som en ungdomsgård kan man säga. Men när blev det liksom, när blev själva trosgrejen viktig för dig?
Ja, alltså jag tror att under hela denna perioden var inte det särskilt viktigt.
Nej.
Nej. Vi hade, de försökte väl liksom göra något bibelstudium ibland. Eller prästen kommer och hälsa på. Eller.
Ja.
Nej, men vi tyckte, och jag vet att gudstjänsterna.
Ja.
Även om då den här prästen var duktig på att predika. Men det har jag egentligen inte förstått förrän senare.
Nej,
i livet
det.
Om man säger. Men jag vet när man kom in i kyrkan, det var inte mycket folk där. Och tittade man då på psalmtavlan. Jag älskar ju att sjunga.
Ja.
Nej, men då tittade man på dem och då var de oftast på samma nummer.
Ja.
Och vi har ju i våran psalmbok så är det ju liksom en särskilt nummer handlar om lovsång och sen är det anden och så handlar det om kallelse. Alltså det är ju liksom dagens
tema.
Och då hade liksom, då var det liksom 4-5 psalmer på exakt samma siffra.
Ja.
Och ibland sjöng man 3 verser först och sen sjöng man. Alltså,
ja, du blev uttråkad redan på
psalmlistan. Ja, men jag blev uttråkad bara att se på psalmlistan. Och vi var med i en sån där, har du sett den där stoppa plågsamma djurförsök?
Ja,
en sån där hand.
Ja.
Och då hade vi ju stoppa plågsamma gudstjänstförsök. Det är också en sån där... Alltså vi jobbade mycket med det och vi tyckte inte att det var särskilt roligt. Men vi
hur såg
var,
det ut igen när man
stoppa plågsamma gudstjänstförsök?
Ja. Men det var en riktig slogan, va? Det var inte bara er.
Nej, det var ju en... det var det ju, absolut. Ja. Men det var ju... Ja.
Ja.
Och vi var ändå lite sådär så att vi ibland försökte att göra någon ungdoms... Men, men jag tror att... Alltså efter det... Efter gymnasiet och hela den svängen så hamnade jag i Israel.
Mm. Kibbutz-grejen.
Det var inte särskilt reflekterande om man säger så.
Nej.
Mer än att man var i Jesu
fot. Det heliga landet.
Det heliga landet.
Mm. Mm.
Och det hade som flyter av mjölk och honung. Nej, men det är ju fantastiskt att få besökt många av de här platserna, absolut. Så att, men sen så började jag ju också och jobba i en församling i Göteborg där jag blev som sån här, nu heter det ett volontärår, då heter det diakonala året. Alltså man jobbar tätt med någon som kanske är församlingsassistent eller diakon. Och jag jobbar här på Hisingen i Göteborg. Och då delade jag lägenhet med en kompis som heter Helena, också vid Kvilletorget i Göteborg. Och vi bestämde oss för att vi skulle läsa Bibeln varje kväll och ha liksom som en andakt.
Mm.
Och vi fnittrade. Och vi skrattade.
Det var bara ni två.
Det var vi två.
Ja,
ja, men vi var väl liksom, höll ju på med detta. Nu. Ja. Vi tyckte vi skulle liksom gå all in och började. Och så ibland så började vi liksom diskutera och prata och så. Men jag tror att det är där någonstans när jag liksom ändå hamnade på den platsen. Så då körde jag ju det under ett par år där och jobbade lite på konfaläge på somrarna och sådär. Jag tror att den här ansvarsbiten och det som liksom som har gjort att jag har fått växa in i kyrkan och ta reda på och forma min egen teologi med kloka förebilder.
Mm.
Men jag skulle säga efter gymnasiet är det väl ändå liksom som jag ändå inte på något vis att jag hade bestämt mig för att jag skulle bli präst.
Nej, men du var i alla fall intresserad av de frågorna, inte bara för det sociala umgängets skull så att säga.
Absolut inte, utan det var då liksom då hände det någonting kan man väl säga.
Mm.
Men
det är intressant, för jag kan tänka, för mig har det ju som på ett sätt varit självklart hela tiden, men ändå var mitt konfirmandläger helt avgörande.
Okay,
ja. Det är intressant, jag pratar ibland med människor som döper sig som vuxna och kan känna att ja, men nu vill jag ta det beslutet och nu är jag mogen för det och så. Så var ju på något vis mitt konfirmandläger. Mm. Alltså jag upplevde att liksom de lektioner eller det vi pratade om på lägret, det var det jag hade ett sug efter det. Jag var ju ändå, vad går man i åttan va? Jag tycker själv att jag var ganska ung, men jag minns de diskussionerna, tog det oerhört på allvar och försökte så här bena ut hur är det nu med saker och sådär. Och sen minns jag jättetydligt konfirmationshögtiden. Speciellt, det finns ju ett moment där man, i alla fall för oss var det så att man nämndes vid namn, Ingrid. Liksom. Jag tror att det är någon förbens.
Ja, det är det.
Men jag upplevde det som att liksom, nu händer det.
Det är ju bön med handpåläggning, det är ju det som är själva.
Ja, och det är ju egentligen ingen prestation eller något, något man, utan men jag minns det som att men nu är det min tur, att det var jätteviktigt för mig, det tillfället liksom. Inte som så här som man brukar säga, är du frälst? Att från innan det hade jag ingen aning och efter var allting förändrat. Utan mer en så högtidligt tillfälle som var häftigt.
Ja, men det är ju häftigt. Och det som är häftigt tycker jag, det är att nu har du och jag också olika vägar in. Eller hur?
Ja.
Även om mycket är lika med kyrkans grupper och allt det här. Men du har en helt annan start. Det är ju inte så himla konstigt egentligen att våra olika uppfattningar av Gud, gudsbilder, tro, allting, att det ser olika ut.
Nej.
För att man kommer från så olika förutsättningar och man har olika grejer med sig. Men jag har ju typ lekt mig in i min i mitt liv som kristen med allt detta roliga.
Men du, det kommer faktiskt en allvarlig fråga.
Ja.
För det finns ju... jag har bara fått en känsla när jag pratar med dig om att du inte är så rädd för Gud. Alltså du vet det här ordet gudsfruktan som är ett fint ord. Som om man tolkar det positivt så tänker jag att man har sån enorm respekt för Gud. Det går liksom inte, man kan inte titta på Gud, man kan inte förstå Gud för han är så otroligt stor och sådär. Och att då ordet gudsfruktan kan vara att man liksom, det är den här maximala respekten för någon som är fantastisk. Det kan ju vara något positivt. Men att det också ligger en liten så här att man kan ju åka dit på någonting om man inte är bra nog, att Gud är lite farlig också. Förstår du den?
Ja, jag förstår den, men för mig finns inte det.
Nej,
det är verkligen så. För mig liksom är inte Gud på det sättet. Det är ingen som man på något vis behöver frukta eller vara rädd för eller alltså det här Gud ser dig. Gud ser dig. Och det där allseende ögat med en triangel och som ett öga i. Och jag tänker liksom att ja, det är väl fantastiskt att någon ser mig. Inte liksom att oj, Gud ser. Jag är inte bevakad.
Nej.
Jag är sedd. Alltså det är stor skillnad tycker
jättestor.
Jag på att vara bevakad och på att vara sedd.
Ja.
Och för mig, jag har liksom aldrig vuxit upp med den, det är aldrig någon som har sagt det till mig att jag behöver vara rädd för Gud. Jag var liksom inte det som liksom i sådana fall har varit min brottning är ju sådana fall det med det där de här etiska dilemmana eller vad ska man säga, det här med hur man liksom ska leva sitt liv. Och alltså de frågorna som man ibland på läger har. Kille, tjej, vilken grej. Och alltså de här sakerna som jag tycker har i sådana fall triggat mig lite grann. Men jag har alltid och känner att jag alltid har Gud liksom. Jag tänker ofta på välsignelsen. Att den är så, den är väldigt betydelsefull för mig. Herre, välsigne dig och bevara dig. Alltså att Gud finns där. Vid din sida och vid min sida. Vid alla svåra sidor. Ingenting som vi behöver vara rädda för.
För vi brukar säga det ibland att vi har vissa saker som är så lika.
Ja.
För precis det du säger kan jag ju också hålla med i. Att det liksom är... Jag är så har alltid varit så 100% trygg och säker på att Gud gillar mig. Liksom.
Ja.
Och att det är nästan så att jag kan skoja med att jag behöver inte höra en till predikan som går ut på att Gud älskar dig. För jag vet! Ja. Liksom. Ja. Men sen träffar man ju människor som har fått höra nästan tvärtom.
Ja.
Alltså nu, du får skärpa dig för att de här reglerna gäller och gör du inte det, Gud gillar inte att man håller på med såna här saker och då får du passa dig.
Möter du det nu, idag, tycker du?
Jag möter ju vänner i min ålder, dryga 40, som har fått jättemycket sånt när de växte upp.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men frågan är om det finns någon som predikar det nu?
Det tror jag att det finns.
Ja.
Men kanske inte i vår närhet.
Nej.
Men ja, att det finns. Men samtidigt så tänker jag att jag tror att det var mer så förr.
Ja.
Att man liksom skrämdes till tro.
Mm.
Men det, alltså jag, för mig, jag vet att det finns sådana som har det med sig, men, och att man liksom brottas med det, men
Men när du gör något som något som man ångrar och som är dåligt, om du gör något som är dåligt, tänker du att Gud blir arg på dig då?
Alltså jag tänker kanske inte, om man gör det mot sig själv eller om man gör det mot någon annan, då tänker jag att kanske inte att Gud liksom dömer mig i det.
Mm.
Men det handlar ju om de mänskliga relationerna.
Mm.
Det är ju där det klickar då.
Ja.
Jag tänker att, jag menar sen så att Gud varje dag, tänker jag, ger oss en ny chans.
Mm.
Mm. Gud tröttnar liksom inte på oss, även om vi...
Mm. Nej, men det måste väl vara som en förälder. Om jag gör något, om jag snor en bil och krockar den, då skulle ju... Om man tänker att man är ett barn och har en förälder, då skulle de tycka att det här var en jättedålig sak att göra. Men jag räknar med att de inte, du vet, skippar mig eller vänder sig ifrån mig för det. Det är bara att man måste reda upp en grej, och det gör man ju ihop i så fall. Är det inte samma grej?
Ja, men jag tycker ju lite det, och då kan det kanske vara gott att om man känner att det har blivit riktigt illa, att det har blivit riktigt fel, och man kanske håller en vaken på natten.
Ja.
Att man kanske kan få knäppa sina händer och liksom få be till Gud.
Mm.
Och då tycker liksom, ja, men då kanske man gör det den dagen, och sen nästa dag går man och gör samma sak.
Ja.
Alltså, jag tror inte att det är så.
Nej.
Alltså, jag tror att för Gud är ju liksom tid och människor, det är ju liksom oändligt. Det är ju inte liksom på det sättet att om jag på tisdagen syndar, så på onsdagen syndar jag igen.
Ja, just det.
Alltså, i oss finns ju det goda och det onda. Mm. Och jag tänker att om Gud är en kärleksfull Gud, som jag ser Gud, så finns Gud med liksom i skiten också på något vis.
Men visst, träffar du människor, alltså möter du den känslan att någon på riktigt har ångest över att jag är så värdelös, jag har misslyckats helt med det man ska göra, så jag kommer komma till helvetet, eller jag är fördömd liksom.
Alltså, hur länge har jag varit präst nu? Jag har varit präst sedan 1997. Hur många år är det?
Mm.
Det är många år nu. Jag har aldrig mött någon som har sagt att jag tror att jag kommer hamna i helvetet.
Nej.
Det tror jag inte att jag har gjort. Jag kan inte påminna mig om att jag har gjort det. Däremot har man ju mött människor som har berättat att de har gjort saker som de har ångrat, eller man har misslyckats med. Eller.
Mm.
Vi har ju inte, som man i katolska, ja, det har vi ju i Svenska kyrkan, men det är inte så uttalat det här med bikten.
Nej.
Vi har ju inga sådana där fina
bås
som man kan gå in i och liksom, ja, vad vill du nu säga eller sådär. Det kanske hade varit lättare för människor att kanske brottas med det där eller få bukt med det. Men vi har ju även bikten eller liksom förlåtelse, möjligheten att få träffa en präst, prata och be om förlåtelse och få förlåtelse.
Ja, just det.
Men det har ju, jag tror att det har hänt mig en gång när jag jobbade i Frölunda, men
Nej, men det är häftigt. Det var apropå det här med gudsfruktan, huruvida man är rädd för Gud eller inte. Det är ju inte...
Det finns mycket annat vi kan vara rädda för i livet.
Ja.
Sjukdomar och elände och hur det ska gå med framtiden och med vår familj och allting. Och då i det finns Gud. Inte som den som bevakar och tittar och ser, utan den som...
Ingen kontrollperson.
Ingen kontroll, liksom. Utan en som, nej, men som ser helt enkelt. Ser oss och vill oss väl.
Mm. Men du, har du det här med tvivel då?
Mm.
Ibland kan jag nästan tycka att det låter lite så här, ja, det är bra att man tvivlar och det gör alla och så vidare. Men vad är det för dig? Tvivel? Är det liksom ett viktigt ord?
Alltså jag tänker att tro och tvivel, tänker jag, liksom ligger ganska nära varandra på ett sätt.
Mm.
Jag har inte själv hamnat så mycket i tvivel.
Mm.
Jag tycker inte att jag har det
under
mitt prästliv eller i mitt som tonåring, tror jag att man alla någon gång liksom, du kan ju inte vara, kan ju inte mena att det, om det är så, om Gud är god och det händer så mycket ont i världen, kan ju inte finnas någon Gud liksom. De där teodicéer som det kallas för då, det har vi väl alla brottats med någon gång och så.
Mm.
Men, och även när jag jobbade på sjukkyrkan, det har också funnits med på, då är det ibland såklart att man tänker det är liksom för mycket för människor att bära. Mm. Finns det verkligen en Gud?
Mm. När det är som det är.
När det är som det är. Mm. Men för mig, för min egen del, så tror jag kanske att det kan vara lite sunt för sig själv och kanske fundera på de tankarna.
Mm. Men tycker du ordet tvivel betyder jag undrar om Gud finns, jag är tveksam till om Gud finns? Är det det enda som du liksom räknar in i tvivel? Att det är det det handlar om? Att vara tveksam om Guds existens? Ja, liksom.
Ja, vad tänker vi annars att det skulle kunna?
Ibland tycker jag att man snarare tänker så här, ja, men kan det verkligen varit så med jungfrufödseln? Mm, mm. Kan det verkligen stämma att liksom, och det är ju mer, det kan jag tänka, det är ju mer någon sorts, eller är det tvivel?
Nej, men det tänker jag mer i liksom teologiska funderingar eller så. Ja. Det vill jag nog skilja på. Ja. För det är klart att vi alla har funderat över hur det gick till.
Ja, och hur stämmer det där?
Hur stämmer det där? Ja. Hur viktigt är det att det stämmer precis?
Ja, just det.
Alltså tvivel tänker jag mer är när man liksom som tvivlar på min existens, att Gud finns där mig. Det är mer på det planet än på dem.
För jag tycker också att det kan gränsa till att tvivla på kyrkan. Tvivla på liksom den här trosgemenskapen med andra. Vill jag verkligen vara kristen i det här gänget som är kristna? Liksom. Ja. Men du tänker att det inte är det heller. För dig är tvivel, det handlar mer om liksom, finns Gud egentligen?
Ja, det är så tänker jag. Ja. Sen kan man ju ibland fundera över kyrkan och kyrkans ledare och alltihopa, allt som händer i kyrkan och en del präster och alltså allt sånt där. Mm. Men det är liksom inte Guds tvivel. Men då skulle man ju i sådana fall kunna säga att man tvivlar på det som händer i kyrkan.
Mm. Ja, just det. Men inte på Gud för det. Nej.
Nej. Det här känns som vi har berört någon annan gång. Varför känner jag det?
Ja, men det har vi säkert gjort. Jag förstår då att du säger att det är inte så att det då och då funderar på om Gud finns eller inte. Det är inte en jättevanlig tanke för dig. Nej. Men kommer det perioder när du är liksom less på tron? Alltså, du har det ju jobbet ju. Du måste ju varje söndag säga något så här. Men kan du känna ibland att du bara sätter på en bandspelare och egentligen inte riktigt är så jätteengagerad i det?
Ja, det kan jag göra. Det är ju ändå så som präst liksom, ska man ju ändå prestera och säga någonting och tänka någonting och tycka någonting om dagens text. Mm. Och ibland är man ju inte riktigt på där.
Nej.
Men det handlar ju inte heller om att Gud finns där.
Nej, just det.
Det är ju inte, på det plan. Det är ju på det mänskliga planet. Då är det ju liksom Carolina som inte har läst texterna ordentligt och kanske mediterat över dem eller sådär. Så sitter jag där och tänker, vad säger detta till oss idag?
Ja, just det. Men ibland, hur relevant är det här?
Hur relevant är detta i sitt sammanhang?
Ja.
Och jag tänker ibland när man läser de texterna som hör till söndagen.
Det är ju för liksom, så funkar det ju, att det varje söndag finns det föreslagna texter ur Bibeln.
Det finns ju, för varje kyrkoår finns det ju tre texter.
Mm.
En från Gamla testamentet, egentligen två från Gamla testamentet, en GT-text och en Psaltarpsalm.
Mm.
Så finns det en episteltext som är från breven, och så finns det ju en evangelietext.
Mm.
Och ibland, oftast när man läser evangeliet så är man ju med för det mesta.
Mm. För det handlar ju om Jesus, saker han gjorde och sa.
Jesus, ja precis. Mm. Och vad evangelierna säger om det.
Mm.
Och då, men ibland när man läser de här halvkonstiga brevtexterna och ibland GT-texterna, att de är ju svåra ibland.
Mm.
Och då tänker jag liksom, vad säger detta till människor idag?
Mm.
Men det kan ju inte Gud hjälpa. Det kan ju inte skilja det på Gud.
Nej.
Det är ju, alltså Bibeln är ju på något vis inspirerad av Gud, såklart. Det tror jag, att de texterna är det. Men jag kan ju inte det, och ibland så kan jag ju ställa mig i predikstolen eller i kyrkan och säga det. Idag är det konstigt.
Mm.
Idag är det konstiga texter.
Mm.
Det är ju inte alltid enkelt då att bena ut. Men då får man ju försöka hitta någon knorr.
Ja.
Och det gör man ju oftast. Allra senast söndag morgon.
Mm.
Klockan 6.
Mm. Men du, det här är ett litet sidospår. Vi får klippa bort om det blir för långt. Men det är ju en bra hjälp att det varje söndag finns en tema och texter som är föreslagna. För ett tema kan till exempel vara, vad kan det vara för ett?
Tro och liv, döden och livet.
Ja, precis.
Dopet. Att växa i tro, dopet. Mm. Precis.
Då blir det på något vis en input att det här kan du predika om. Eller det här ska du predika om. Men när det händer någonting i samhället som blir speciellt, brukar det gå det att liksom ta det istället då? Eller?
Absolut. Det händer ju att man, jag tänker speciellt då vid, jag tror att det var när Anna Lind mördades, att jag hade gudstjänsten på söndag där, eller om det var, det var något annat, vid corona, nu när corona bröt ut liksom, och vi...
då präglades ju böner och sånt mycket av det, liksom att vi la liksom vår värld i Guds händer och så.
Ja.
Och sen så samtidigt så kan jag känna att även om det händer svårigheter, vi kan ju inte predika om coronasmittan liksom hela coronaperioden.
Nej.
För det är ju det som pumpas i nyheterna. Då kan ju på något vis kyrkan få vara en rastplats där man kan landa i någonting annat än bara det som...
Mm.
Så det är en svår avvägning tycker jag.
Mm.
Men naturligtvis så kan ju inte stå en söndag det precis har hänt någonting dagen innan eller veckan innan och inte beröra det.
Nej.
Nej, det känner jag nog. Det blir nog väldigt konstigt.
Men det är ju också för att du tänker att tro har med det vanliga livet att göra.
Ja.
Ibland får man för sig att vissa predikant eller präster predikar som att tro är ett ämne som vi studerar, typ som kemi är.
Ja.
Eller som att då liksom den föreläsningen pågår hela tiden och nästa föreläsningsdel är den här.
Ja.
Att det liksom inte är kopplat till
livet. Det där kan jag ibland brottas med lite granna, för att jag är inte sån.
Mm.
Jag ska säga helt ärligt att jag är inte någon som läser en massa teologisk litteratur.
Mm.
Inga direkta teologiska böcker.
Mm.
Alltså jag förkovrar mig inte på det sättet. Utan för mig så är liksom min förkovring, eller vad man ska kalla det för, det är liksom mina erfarenheter som präst.
Mm.
Det bär jag ju med mig och det är det jag använder.
Mm.
Och det är när jag möter människor i olika, kan berätta om olika situationer som hänt där eller där, i någon sorgsituation eller när mina barn var yngre, någonting som de liksom, som de lärde mig, eller när pojken vid dopet som vi också har pratat om.
Mm.
För jag känner att för min del så funkar jag mycket bättre i det. Alltså för det är väl för att jag är mer liksom i jorden. Alltså jag är rota,
det är hands-on och det som händer, spaden i jorden liksom.
Ja. Jag vet att jag gick en fortbildning en gång som alla vi präster på Hisingen gick. Det hette På djupet.
Mm.
Och det var 10, tror jag, om det var 10 morgonföreläsningar. Morgon också, då kunde jag ju fortfarande vara vaken.
Mm.
Med bra teologer, både Göteborgsstiftare och andra, som hade olika tema. Först var det mässa på morgonen i domkyrkan, sen var det en ren föreläsning, alltså typ som universitet.
Ja.
Sen var det kaffe och sen var det samtal i smågrupper. Och där var, vad säger denna föreläsningen dig? Vad gör vi av detta praktiskt?
Ja.
Det gav mig väldigt, väldigt mycket. För hade jag bara fått det där föredraget eller bara läst den där boken, då snurrar jag liksom ut i det. Alltså det gjorde ju liksom att det blev på verk. Jag vill att det ska vara på riktigt.
Mm. Mm, men du, här kommer en svår grej då.
Ja.
För mig är det jätteviktigt. Alltså min tro bygger på hur jag uppfattar att Gud är. Alltså min gudsbild.
Mm.
Mm. Och den bygger jag nästan alltid på att jag tänker så här. Min gudsbild bygger på hur den Jesus är.
Mm.
Och om den här situationen händer, hur skulle han ha reagerat? Vad skulle han ha tyckt? What would Jesus do?
Yes.
Ja. Och då, helt kallt, så drar jag bara slutsatsen att nej, men till exempel, Jesus skulle inte ha något problem med samkönade relationer.
Nej.
För de älskar varandra. Ja. Så det är, för mig är det bara, Gud tycker inte det är något problem.
Nej.
Det har ju jag hittat på själv. Alltså den slutsatsen har jag ju bara dragit för att jag tänker att sådan är inte Jesus. Och då bygger jag det på den teologiska
grunden. Sådan är inte Jesus.
Nej, men Jesus skulle aldrig fördöma de här personerna. Och därför tänker jag att sån är Gud.
Ja.
Och det bygger jag ju på att jag själv har läst Bibeln några gånger.
Mm.
Det är ingen tung teologisk grund direkt.
Men räcker inte det då?
Nej, men för då tänker jag, det skulle jag kunna lägga till det också. Men det du då drar, de slutsatserna du drar, tar du det på känsla då? För att du vill att Jesus ska tycka så. Är det verkligen så? Då förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. För man kan ju känna sig lite ibland förminskad om man inte är riktigt teologisk.
Mm, mm.
Förstår du vad jag menar då? Att man liksom...
Som att man inte har forskning att stöda sig på, typ nästan.
Precis, det finns någon sån där... SKT, det finns alltså olika skrifter liksom, och jag blir bara trött när jag ser det. Jag kan ärligt erkänna det.
Ja.
Men alltså det är ju klart att Jesus och Gud, det är ju liksom samma.
Ja.
Det är klart att Jesus är ju en del av Gud och då också är som Gud.
Mm.
Samtidigt som Jesus delar våra mänskliga
Men då min slutsats då att han skulle aldrig fördöma det här paret som älskar varandra.
Aldrig någonsin.
Ja, då bygger jag det på att han tycker kärlek är en självklart viktig grej.
Mm.
Han fördömer sällan någon överhuvudtaget. Alltså jag har ju några sådana som jag bygger det på.
Visst.
Men räcker det? Får man göra så?
Just.
Kan man göra så?
Hur ska man annars göra? Säga vad...
Slå något bibelord i skallen då.
Ja, men det, du har ju läst i din bibel. Och du grundar dina teorier och dina tankar och din teologi på det som du själv har läst.
Mm.
Och det som din livserfarenhet har gett dig.
Mm. Och som jag har hört andra troende säga också.
Ja, precis.
Mm.
För jag menar, vi måste ju på något vis, vi kan ju inte bara hänvisa till någonting som vi har läst. Mm. Det måste ju landa i oss.
Mm.
Jag menar, det måste ju vara precis som fröet som hamnar i jorden och gror.
Mm.
Då händer det ju något. Om fröet bara ligger där i någon mossig jord.
Mm.
Om vi inte liksom använder det, de redskap vi har fått. Mm. Då tänker jag att det är ju helt...
Mm. Men då kommer nästa fråga. Finns det, något som du har läst och förstått då, om till exempel Jesus som du inte gillar? Som du önskar att, nej, men jag önskar att det inte var så. Men jag får acceptera att det är så. Typ så. För det är det man gärna, jag känner att jag gärna vill väja för dem då. Om det finns sådana saker.
Alltså jag... Egentligen inte, tänker jag. Vi får kanske hjälpas åt, men jag vet inte, jag kan inte riktigt komma på någonting. Jag menar, om vi tänker oss evangelierna och det som Jesus gör och de som Jesus möter.
Mm.
Ja. Det, alltså, jag, ibland så tänker jag tänker ibland på, men det är ju också så svårt att prata om Jesus som en vanlig människa. Liksom.
Mm, mm.
Jag tänker ibland när Jesus kallar sina lärjungar.
Mm.
Om man nu tänker att folk var där. Mm. Hade kanske, vi säger att lärjungarna hade familjer och barn och alltihopa detta. Och de är där på stranden och Jesus kommer liksom bara släppa allt ni har och bara kom med mig.
Ja, just det.
Alltså... sen vet vi ju inte, jag menar det kan ju vara bara för att man kallar en lärjunge Andreas.
Mm.
Vi vet ju inte hur hans familjesituation såg ut.
Nej.
Familjen kanske var med.
Ja, och ville.
Men kan, ibland så kan jag känna att det är lite så där nästan för självklart att de ska hänga på.
Ja, just det.
Eller om liksom Jesu karisma var så fantastisk som man bara gjorde det.
Mm.
Eller, jag menar det är ju, det har jag ibland tänkt på liksom, det är...
Men du, jag vet, vi måste tipsa i podden om en predikan som du har hållit som faktiskt finns inspelad. Därför det var på påskdagen, eller påskdagen tror jag det var, i år.
Homestickningen.
Ja, där du predikade om Jesu mor.
Just det.
Ja, och det var så sjukt, för det var ju helt enkelt så att jag var där och vi skulle spela in dig för det var coronatid och den skulle sändas. Och jag grät i bänken.
Jag kommer ihåg du sa
det. Det var superstressigt, det var inte alls någon romantisk stämning där man skulle börja gråta. Men du berättade om hur du tänkte att det var för Jesus mamma.
Ja, hon kände det.
Nej, ja, vi behöver inte. Men jag ska länka in den faktiskt i gruppen.
Ja,
för den var... För det har ju också att göra med hur du tror Jesus är och hur du tror att det var med hans biologiska mamma.
Ja.
Och liksom. För det var ju inte, det är ju inte, det du sa där, det står ju inte skrivet i evangelierna.
Nej, det gör det absolut inte.
Utan det är
utifrån... Men jag tänker att jag som präst har ju ett ansvar.
Mm.
Jag har ett ansvar för söndagens text och för det som händer i kyrkan.
Mm.
Jag har ansvar för nattvarden, liksom mässan, att det liksom sköts på ett värdigt sätt.
Mm.
Och då måste ju jag, då tänker jag ju så här, att i och med att jag själv, jag är teolog, jag har gått den utbildningen, jag har ändå trots allt klarat av de här 165 poängen.
Mm.
Men då kan jag tillägga att de sista 5 poängen har min man gjort för mig.
En läs,
åt mig, en läskurs i pedagogik. Så var det faktiskt när jag skulle börja på den praktiska prästutbildningen, så helt plötsligt så var det en kurs som inte fick finnas med.
Nej.
Som handlar om etiska problem i människovården. Den fick inte räknas i teolkanden.
Nej.
Och då står jag och har en månad kvar till jag ska, det ska bli jul och jag ska börja på pastis. Så jag gråter och gråter.
Ja,
för och Claes säger, låna böckerna, jag läser dem, skriver referat på dem. Jag gick upp och tentade och fick VG.
Så, kan man...
Det är kärlek.
Ja, det är det verkligen.
Men då tänker jag, trots de här 5 sista poängen då, så har jag trots allt stötts och blötts och tänkt och skrivit och med andra.
Ja.
Och jag har forskat på det och jag har skrivit uppsatser. Och då tänker jag att då har jag liksom lite mandat på att faktiskt inte säga att alla andra måste tycka så.
Nej.
Men jag har faktiskt rätt att säga det jag säger.
Ja.
Och sen får folk gärna säga emot.
Just.
Absolut.
Ja. Men för mig bidrog ju det till gudsbilden.
Ja.
För då kände jag, det var det jag blev helt enkelt berörd av. Att så det är den guden jag tror på, helt enkelt.
Ja, det får ni gå in och lyssna på en liten kortispredikan.
Ja.
Det var inte så länge.
Nej.
Ja du Ingrid, det är ju faktiskt, nu blev det ju...
Nu blev du så här långt, det gick det så här fort igen med tiden.
Ja men det gick så fort och så blev det ju så mycket jag.
Nej.
Men det blev du också.
Ja.
Ja men det är ju så. Men
Men du, var är du idag då? Alltså var är vi idag med? Där kan jag börja för att
tycker jag.
Precis som du har ju då från början varit aktiv och ledare och sen har jag varit jätteaktiv i, som vuxen också. Det har gått i kyrkan, tagit med mina barn dit och så vidare och så vidare. Och sen vart jag ju lite less på församlingslivet egentligen. Och tänkte att det går nog bra att sluta gå i kyrkan ett tag också. Det har ju egentligen heller aldrig haft med Gud att göra.
Nej.
Och det roliga är att det blir till slut undrar ens barn varför man inte går i kyrkan. Många kristna familjer där undrar ens barn varför man går i kyrkan. Och så ser det ju lite mer. Går vi aldrig dit längre? Liksom.
Men, har ni tvingat era barn att gå till kyrkan någon gång?
Jag tror nästan att det var åt det hållet när de var. När vi väldigt gärna ville gå och de inte var sugen av
Nej, men för det har vi med gjort.
Ja, när de var för små för att vara hemma. Mm. Men,
det är ju fika efteråt.
Eller? Ja.
Vi kan rita på under predikan.
Ja, det är ett citat från min son när han kanske var 5. Kyrka, bulle, saft. Ja. Det var liksom samma sak.
Det är ju fantastiskt.
Ja, visst. Positiva association.
Absolut. Ja.
Men vad tänker du om det då? Hur tror du det blir med tron om man inte underhåller den så att säga? Med att gå i gudstjänst och läsa Bibeln och...
Ja, alltså jag tror att på något vis så behöver ens trosliv någon typ av input, påfyllnad. För det kan jag själv känna ibland när jag har slarvat med det.
Mm.
För jag brukar ju liksom, jag känner, du frågar var jag själv står. Och då tänker jag ibland om jag till exempel ska träffa någon i kyrkan, ofta om det är i kyrkan, det träffar jag människor när folk ska gifta sig.
Mm.
Ibland vid något dop. Ibland för något enskilt samtal. Det är ju annars är det ju oftast i hemmet.
Ja.
Men nu under corona har det varit lite mer så. Men in i kyrkorummet. För det är just där jag känner att det. Då brukar jag alltid ta ut svängarna lite grann. Så att jag har liksom egen tid.
För dig?
För mig själv. Ska jag liksom träffa någon vid 5 så kanske jag är där 25.
Ja. Och är där lite
stund. Är liksom. I det rummet. Sitter, mediterar lite. Och känner att jag trivs med det. Och ber och... Ja, ibland sätter jag mig vid pianot. Jag kan ett par salmer och så. Det är liksom på något vis min gudstjänst. För att hur det än är när man leder en gudstjänst. Så hur fromt och hur andligt och hur bra predikan än är. Så är man ju mer som en gudstjänstledare.
Ja, du jobbar ju då.
Man jobbar ju då. Jag känner däremot till exempel våra sinnesrogudstjänster och våra sinnesromässor. Det känner jag inte på samma sätt att det är... ett jobb. Utan det är jag mer kan jag mer vila i.
Men det betyder att den här stunden i kyrkan är, den behöver du för att fylla på och hålla igång eller vad ska jag säga, någon sorts kondition för tron eller vad ska man kalla det, att du liksom håller liv i tron
på
något
precis. Och även i mitt kollegium när vi pratar om lite teologiska frågor liksom så det, då kan du också känna att det liksom att man tänker till. Och podden tycker jag.
Ja.
När vi träffas och när vi får diskutera. Inte för allt, lite i podden så handlar det ju alltid någon liten knorr. Och det kan ju vara att man går och funderar vidare. Alltså nu när jag går härifrån idag så kanske jag grunnar vidare på liksom vad det egentligen var i den där predikan med Jesu mor och det. Som gör att det liksom drar igång mig.
Men här apropå det här att jag inte bara är snygg utan också bäst.
Ja.
Så är min känsla att det här stressar ju inte mig. Att jag inte har någon lust att gå i kyrkan och inte har någon lust att läsa Bibeln. Det tänker jag att det har Gud överseende med.
Ja.
Och att det och också att jag har en sån erfarenhet av att det där går i perioder.
Ja, det gör det ju.
Och att men jag har också haft perioder när jag har så här, missbrukat kyrkan. Varit alldeles för mycket i kyrkan och missat andra grejer liksom. Ja. Att jag tänker att det där är fine.
För en del människor så fungerar det ju väldigt bra med att läsa liksom dagens tanke. Och jag träffade någon kvinna, var det nog igår, som sa att hon har någon app i sin mobil. Så varje dag så kommer det upp ett ord. Det är liksom ett bibelord då. Alltså inget liksom Olle Karlsson eller någon annan sån där som har tänkt åt en. Utan ett bibelord. Och det liksom bär henne. Och det är liksom trösterika ord. Det är inte liksom några sådana där svåra grejer.
Nej. Utan, men en liten kort
plingar det till liksom några. Och det kanske för en del kan funka. Jag vet någon som läser någon pilgrimsbok på färjan. Som pendlar till jobbet liksom.
Det hade faktiskt varit kul att höra vad poddlyssnarna. Hur gör ni? Går ni i kyrkan? Eller har ni någon app? Eller vad? Det var ju intressant faktiskt. Det hade jag velat få tips om.
Ja, ska vi forska vidare kring det?
Ja.
Ja. Mm. Och sen tycker jag, det har vi också pratat om, alltså det som skapar tro, tänker jag, eller det som gör känslan av att man känner det är ju relationer mycket, tänker jag.
Mm.
Relationer till andra som man kan bolla med och fundera kring och sådär.
Mm.
Och att det inte är liksom hugget i sten. Det finns...
Nej, det är ju inte en vetenskap på det sättet ju.
Gudsbilden kan förändras. När jag var liten som barn, då kanske jag också hade gudsbilden om att Gud var en pappa.
Ja.
För jag hade sjungit Gud är allas pappa och jorden.
Ja.
Gud som en pappa på ett moln.
Ja.
Alltså, och jag har ju en god relation till min pappa. Men tänk alla de som inte har det.
Nej, då är det inte
det
så någon
lätt
bra
att ha en gudsbild av en pappa.
Nej.
Men däremot så kanske hönsmamman eller Gud som klippan eller vad som. Alltså det förändras ju, tänker jag.
Mm. Ja.
Och det ska det väl få göra.
Sant.
Vi måste ju hänga med.
Mm. Men du, nu måste vi lägga av. För så här länge kan vi inte hålla på.
Nej, det kan vi. Då blir ju våra lyssnare utbrända.
Nej. Så kan vi ta det.
Nej, det kan vi inte.
Oj, oj, oj.
Ja. Hur länge har vi hållit på, menar du då?
Ja,
typ en timme.
Mer än en timme.
Mer än en timme?
Ja, en timme och 25 sekunder.
Oj.
Ja.
Vi skulle avsluta också med något. Vad var det?
Ja, att det är höst.
Det är höst. Ja. Det är svinkallt idag.
Det, ja, det har vi hunnit säga.
Det har vi
Nariga sen. Händer. Nu kommer det. Nariga det, läppar.
Åh, vad gör ni med de händerna? Ja. Är det olja? Olivolja? Eller vad är det?
Det borde man ha.
Men det är någonting som jag tycker är lite... Alltså jag är väldigt sådär... Alltså hösten för mig är ju... I två saker kan man säga. Dels så tycker jag att det är en fantastiskt härlig och vacker och fräsch och frisk tid.
Ja.
Samtidigt som jag tycker det är deppigt.
Alltså jaha. Ja. Det är mörkare och mörkare.
Det är inte så att jag går ner mig liksom och känner att jag har någon större... Någon höstdepression.
Mm.
Men däremot en sak som jag tycker är väldigt deppig som man gör på hösten.
Ja.
Det är att man plockar in utemöblerna.
Ja.
Varför måste utemöblerna in på hösten?
Ja.
Gör ni så på se?
Ja, men det har nog mest med underhållet att göra, tror jag. Att de måste in för att de ska inte rosta och de ska inte det och det andra.
Men tycker inte det blir så trist?
Ja, ja, ja. Det
och
blir
den
dött.
Där stora träaltanen bara står där och gapar tom.
Ja.
Och påminner om sommarens härliga stunder i den där loungen.
Men det är väl
hjälpen,
vänta nu, det är hjälpen för den här klockan också, hur den ska dras. Det är därför vi ställer in
dem. Ja, just det.
Det kanske är nu, när det
Nej,
är.
Nej, det är det inte. Det ska jag titta på.
Ja.
Jag
tror annars får vi podden full med tips om när det är
Ja, det
vintertid.
Kommer
vi
definitivt att få. Det är många som har bra koll. Vintertid börjar, står det här, på nästa söndag. Inte den 18 utan den 25.
Ja, imorgon alltså.
Inte den, nej just det, imorgon.
Ja, när de lyssnar, de här vännerna, då är det imorgon.
Då är det
pass
imorgon.
Upp.
Pass upp.
Ja. Det är därför men vi ställer in.
Därför ställer man in och ställer ut. Är det det? Men jag vet inte, jag tycker det är lite...
Ja, men du, jag kan peppa dig i ditt depp då.
Ja.
För Henning, min son, han varje dag kan säga det är mörkare. Det är mörkare på morgonen nu. Och bara, yes! Äntligen. Mm. Känner du vad kallt det är? Snart blir det snö. Alltså allting som går
mot det. Så.
Ja. Snart får vi tända ljus. Ja, glöggen.
Glöggen.
Ja, snart
vi har redan börjat idag.
Ja.
Vi har en hel burk som räcker hela hösten här nu för poddningen.
Mm.
Men absolut, glögg, ljus. Jag köper alltid, det tycker jag också, för tända ljus när man äter på kvällen och så. Det är absolut, det tycker jag också är mysigt. Men det är den här utemiljön som jag tycker blir väldigt torftig och trist. Men så när vi närmar oss advent så kan man ju hänga upp lite slingor och få lite piffa till det med lite ris och så det löser sig säkert.
Ja, men det är själva utemöblerna vi...
Ja, jag tycker det är deppigt när man tar in dem.
Men det, hemma hos oss löser det sig, för vi får ju aldrig in dem där.
Nähe.
Det innebär ju så här 23 mars innan vi kommer på att just det, nej men då kan de ju lika gärna stå kvar.
Då kan de ju lika gärna stå kvar.
För att inte ta någon parasoll, det är inte bra att ha dem ute hela vintern.
Vi har inget parasoll.
Har ni inte?
Nej. Vi har en klass, har ju byggt ett sånt fiffigt typ solskydd över våran altan.
Aha, som är står hela året. Kan som du glädjas åt det, tror du, under året?
Ett träskydd, ja.
Ja.
Ja. Så är det.
Nej, jag säger som Henning. Äntligen börjar det bli lite mörkare.
Skönt. Det tar vi med oss och så tänder vi ljus.
Ja, det gör vi istället. Ja, men du, vi ses om en vecka.
Det gör vi.
Ha det så bra.
Hej.